Mord på viborgskt sätt. Inläst av Anja Schmidt för Saga. Väinö Ilmari Peltonen bodde tillsammans med Johanna Virolainen vid Kallevagatan i Viborg. En gång i tiden hade de varit förlovade med varandra. Men med tiden hade Johanna Virolainen förskjutits. Och plötsligt försvann Johanna Virolainen. Väinö Ilmari Peltonen visste ingenting. Kanske hade hon blivit mördad. Staden Viborg, där den här händelsen utspelades under 1930-talet, hade då blivit en levande och färgstark stad. Man betraktade den som det sjungande Karelens och Östfinlands huvudstad. Vid den här tiden hade Viborg ännu inte blivit en modern storstad, men småstadsstadiet hade redan passerats. Det var inte så sömnigt händelselöst. Atmosfären var inte kall och kylig, utan tolerant och spontan. Många olika människoöden hade format staden, och här är ett. Märklig familj. Väinö Ilmari Peltonen och Johanna Virolainen levde tillsammans i något som kunde liknas vid det förhållande som rådde mellan husbonde och hushållerska. Kanske hade hennes tjuskraft på honom minskats i takt med åren. Nu var hon en oformlig, nästan jättelik kvinna med enorm, hisklig kroppshydda. Men Väinö Ilmari Peltonen behövde inte känna sig utan kvinnlig fägring. Han levde närmast som i ett harem. Han hyrde ut rum, främst till unga, vackra flickor. Men de betalade inte hyran till honom, åtminstone inte sånt som räknas i pengar. Johanna Virolainen hade sålunda förjagats från Väinös sovrum till köket. Dit bar man varje kväll in en tältsäng för henne. Väinö Peltonen tillbringade veckodagarna på sin arbetsplats i Vuoksenniska. Det var bara under veckosluten han reste hem till Kallevagatan i Viborg. Det var då han sammanstrålade med sina unga och charmfulla hyresgäster. Äcklig stank. Lördagen den 15 januari 1938 kom Väinö Ilmari Peltonen till Viborg vid 18-tiden på kvällen. Det hade redan mörknat när han steg av tåget. Snön knarrade under hans steg längs järnvägsgatan. Kölden bet i kinderna. Väinö Peltonen tog av till vänster och började gå mot Pansarviken. På vänstra sidan av Arvidsgatan kunde han se den bekanta tegelmuren. Och alldeles i närheten av brandstationen korsades gatan av Kallevagatan. Väinö var snart hemma. Han bodde på första våningen. Han behövde bara ta några trappsteg för att kunna öppna sin dörr. Hallen var tom, men ljuset var tänt. Det var varmt i lägenheten, men där kändes också en stark, syrlig och samtidigt äckligt söt lukt. Det var som om den trängde in i både hud och kläder. Tomt i lägenheten. Väinö Ilmari Peltonen fick inget svar på den hälsning han ropade. Han tog av sig ytterkläderna och steg in i köket. Det var tomt, men ordentligare än vanligt. Det verkade som om det inte varit någon där sedan Peltonen lämnade köket förra helgen. Det var likadant i sovrummet. Sängen var obäddad efter honom. Samma kläder på samma stolar. Inte heller här syntes några spår efter Johanna Virolainen. Stanken som överraskat honom i tamburen var inte lika genomträngande i rummet, men han öppnade ändå fönstren och släppte in den friska vinterluften. Peltonen lagade sig en kopp te innan han gick till sängs. Innan han somnade kretsade hans tankar kring arbetet och hyresgästerna. Johanna Virolainen däremot ägnade han inte en tanke. Ett brunt kuvert. På söndagsmorgonen vaknade Väinö Peltonen av att han frös. Fönstren var öppna. Johanna Virolainen var fortfarande inte hemma.